Ja, Herre, jag ber att du ska välsigna ditt ord, Herre. Tack, Herre, att jag ska få tala det du vill att jag ska tala, Herre. Och ta bort det som jag inte ska säga, Herre, och låt mig få bara tala det som ligger på ditt hjärta till oss idag, Herre. Tack att du är världens ljus och du är sanningen, Herre. Och tack att du är en levande Gud, den ende och den sanna och den levande. Och vi behöver ingen annan än dig, och vi vill inte ha någon annan än dig heller, Herre. Jesus, det räcker med dig. Halleluja, vi prisar ditt underbara namn, Herre. Åh, Jesus, vi hyllar dig och tillber dig. Du är vår konung. Du är den enda som kan frälsa, och den enda i vilket namn det finns frälsning, det är ditt namn, Jesus. Herre, vi tror på dig och vi tror på ditt ord. Och vi böjer oss för dig idag, Herre. Ingen annan böjer vi oss för, bara dig, Jesus. Bara ditt namn, Herre. Amen. Amen. Tack, Jesus. Jag var i Borensberg på förmiddagen och talade där 10:00 då. Och det var så märkligt, när jag satt igår hemma och förberedde lite för predikan, så hade jag skrivit ner lite på datorn och så gick jag ut i köket, så rätt var det så såg jag att jag hade skrivit ett bibelord. Och jag tänkte, det har jag inte gjort. Och det stod i Efesierbrevet 2:1-7, tror jag det stod. Ja, det står här. Efesierbrevet 2:1-7. Och tänkte jag, men vad är det för ett ord? Så tänkte jag, vad konstigt. Jag kommer ihåg att jag har skrivit det. Och så började jag titta lite här och lite där. Så tänkte jag, vad märkligt. Och så läste jag det ordet. Och det är ju ett underbart ord. Vi kanske ska läsa det. Och i alla fall då, så när broder Sven-Olof Fagerov inledde idag då i Borensberg, så hade han tänkt att läsa ett ord. Men då sa anden till honom att du ska läsa Efesierbrevet 2. Och då tänkte jag det var ännu mer märkligt, tänkte jag. Men sen, tänk vilka vägar Gud har. Och då var det så att jag hade ett samtal med en person igår som inte är troende. Och då bara upplevde jag att det här ordet, bibelordet, var till honom. Så jag ska skicka det till honom. Men tänk att Herren måste påminna oss ibland och verkligen visa hur han tänker med oss. Men jag ska i alla fall läsa det i Efesierbrevet 2 så här nu, utan att jag har, det är väl inte inlagt kanske. Ja. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Så är det underbart att vi är satta med honom. Det är redan förutbestämt och förberett. Ska vi ta en vers till? Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Ja, det är så bra. Vi tar nästa också. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi kan vandra i dem. Alltså, vi ska vandra i dem, står det till och med. Så är det fantastiskt. Så vad bekymrar vi oss för, han som är alfa och omega? Han har ju förberett till och med goda gärningar för oss att vandra i. Ja, det är fantastiskt. Ja, Guds ord är underbart. När jag förberedde de här predikningarna så tänkte jag så här, men Herre, nu kan du väl ge mig något så här positivt så jag verkligen får uppmuntra församlingen. Och så att vi känner att vi går styrkta hem och att vi får vara glada och fröjda oss i Herren. Men så fick jag ändå ett ord som är förmaning och varning. Nej, nu kommer hon med det igen, tänker hon. Ja, men jag kan inte rå för det. Herren lägger det på mitt hjärta och jag måste vara lydig. Man måste lyda Gud mer än människor. Så att det här har Gud lagt på mitt hjärta idag. Men samtidigt så vill han ju naturligtvis möta med oss och bygga upp oss. Det är ju klart att han vill. Men jag måste ju ta det här ordet då idag. Och det handlar ändå om den tiden vi lever i. Där Gud lägger det på mitt hjärta. Att varna, varna, varna. Och jag måste göra det om jag ska vara lydig Gud. Så nu ska vi gå till Apostlagärningarna. Det 20 kapitlet. Det är Paulus som är på väg från Miletus. Så skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste i Efesus. Och han visste, Paulus, att det var sista gången som de skulle mötas. Och där säger han till dem att han hade uppträtt hos dem, hur han tjänade Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Alltså det var svårt för honom i Efesus. Jag har inte försummat något, säger han i vers 20, som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen, och jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Och se, bunden i anden ber jag mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att den helige ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Och så jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds plan och vilja. I akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlyssna vargar komma in bland er, och det ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla de som blivit helgade. Det här ordet, det här som Paulus delade med de äldste, ledarskapet i församlingen i Efesus. Det var med en enormt stor sorg i sitt hjärta som Paulus har avsked. Efter att han under 3 års tid, det är värre än jag, vad jag brukar varna och liksom förmana om den tid vi lever i. Men det här är mycket, mycket mera. Det är Paulus som gör det. Under 3 års tid, säger han, ständigt, natt och dag. Och han har varnat var och en under tårar. Tänk det. Ständigt, natt och dag, var och en under tårar. Vad var det han varnade för? Det var inte för världen. Det var inte för synden. Det var inte det som oroade honom där ute. Det var inte för den förföljelse som skulle komma över de kristna. Inte för fattigdom och svält och krig och naturkatastrofer. Det var inte det Paulus varnade dem för. Han såg i anden något helt annat som gjorde honom så bedrövad. Han såg ett avfall och svek i församlingen bland ledarskapet. Något mycket farligare och djupare än de vanliga motsättningarna i ledarskap och församlingsliv. Han såg någonting mer. Ge akt på er själva, säger han till dem. Predika, varna och ge fåren rätt kost. Det rena, sanna ordet. Och lär dem att själva äta så att de blir mätta. Förbered dem på vad som ska komma över världen. Så att de inte skingras och faller offer för rovlyssna vargar som ska komma in bland er. Hur viktigt, vi talar mycket idag om vilken kost vi ska äta. Det är väldigt viktigt, vi är fokuserade på att må bra fysiskt. Bland annat. Och då talar vi mycket om att man ska äta ekologiskt och det ska vara fair trade. Och det ska vara nyttigt, det ska vara grönsaker och det ska vara frukt och det ska vara så vidare. Det ska vara nyttig, hälsosam kost. Vi är så noga med det. Men ledarskapet, herdarna serverar ett urvattnat evangelium idag. Där man inte får växa till. Där spädbarnen i Kristus fortfarande är spädbarn. Som inte har vuxit upp. Man har inte kommit någon vart i sitt andliga liv. Därför att man inte fått mat. Det har varit tunn förkunnelse. Och då säger han så här. Ja, ur er egen krets, säger han. Inifrån ska de komma. De ska träda fram och förvränga sanningen, står det här, för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna. Och då när man tittar på vad som, hur församlingen i Efesos såg ut egentligen, vilken stark församling det var i Efesos. För det hade varit en sån enorm väckelse i Efesos. Det var en stark församling där Guds under verkligen hade manifesterats. Om man tittar lite på kapitel 19, vi behöver inte läsa det, men det står om Paulus där att han blev ju utsatt då för vissa människor, så han fick flytta in i något som hette Tyrannus hörsal. Där varje dag höll han samtal i Tyrannus lärosal i Efesos. Varje dag under 2 år. Så att alla som bodde i Asien, både judar och greker, fick höra Herrens ord. Och så står det att Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och la på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Alltså det var sådant. Det var så församlingen byggdes upp i Efesos. Det står också lite längre ner här i kapitel 19. Att i vers 18 där, många av de som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. För de var berörda av den helige andes kraft som överbevisade dem i deras liv. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad det var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Det var enorma summor pengar som man brände upp litteratur och böcker för. Det finns det idag också, hela New Age-rörelsen. Och det finns så mycket inom kristenheten, böcker som borde brännas, som inte leder till Jesus utan leder till ett annat evangelium. Men det här var ju församlingen i Efesos, en stark församling. En jättestark församling. Det hade varit väckelse där, va? Och hur kan liksom, när Paulus såg det här så måste han ju ha blivit väldigt bedrövad. Han hade ju varit med och byggt upp detta. Men ur er egen krets, säger han. Jo, det kom in ett nytt ledarskap i församlingen. Det fanns redan inne i församlingen. Herdar som inte frågade Gud utan såg till sitt eget bästa. De hade egentligen ingen kärlek till fåren utan bara till sin egen vinning. De kände inte den store herden överherden. De förmedlar, och de gör det idag, de förmedlar en lära, en teologi. Men en lära eller teologi kan inte förvandla eller frälsa. Det räcker inte med att förmedla en lära. Det är endast frälsaren Jesus Kristus och den förvandling som sker när vi möter honom på ett personligt plan som kan förvandla våra liv. De här herdarna som finns, de är inte kallade, de är inte utrustade av Gud. Du ser dem idag, de är inte kallade. De är lärda män. De är framgångsrika på olika sätt, jätteframgångsrika, men de är inte utrustade av Gud. De har endast en egen agenda. De vill synas själva, bygga upp egna stora tempel där de kan samla fåren och styra dem efter sina egna syften och mål. Du ser det överallt i världen. En bok som vi har haft mycket i Sverige och som vi har studerat är Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Om du läser den boken och läser bakom raderna eller mellan raderna så ser du att syftet är ett helt annat. Det handlar inte om den heliga andes kraft. Det handlar om någonting annat. Att bygga ett eget tempel. Att bygga upp en egen jord, en framgångsrik jord, ett glänsande vackert hus som är stort. Och Efesierbrevet 5:11 säger, ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. De här herdarna, de är inte äkta herdar. Men de är starka. Och de är farliga. När dessa rovlyssna vargar förklädda till herdar kommer in bland fåren, vad gör de då? Jo, först söker de reda på de svaga i jorden. För de är ett lätt byte. De river dem. De tar dem först. Ta bort dem först, de som är svaga. Och de som inte känner igen herdens röst, de blir lätt bedragna. De som inte har varit nära och umgåtts med herden så ofta har svårare att urskilja vad som är sant och rätt. De som bara har lyssnat på herden, men som inte har lärt känna överherden, som inte har fördjupat sig i ordet, de är ett lättfångat byte. De som blir svaga och trötta kroppsligt orkar inte stå emot av rädsla för att känna sig exkluderad och inte vara inkluderade i sammanhanget. Och jag är så trött på de orden så att jag kan kräkas nästan. Att vara inkluderad eller exkluderad. Man ska inte vara inkluderad i ett sammanhang när man kommer så här utifrån. Man ska känna sig exkluderad så att man får lära känna Jesus. Så att man får komma in i verkligheten själv som är Jesus. Du ska inte känna när du går till en kyrka om du inte är troende eller om du inte är född på nytt. Att här kan jag känna mig hemma, här passar jag. Du ska inte känna så, men du ska känna en längtan efter att få tillhöra Jesus. Den helige ande ska få överbevisa dig när du kommer in i ett sånt sammanhang. För han är den som överbevisar oss om synd i våra liv. Men är förkunnelsen inte sådan, då blir det ingen överbevisning i ande och kraft. Om inte det finns förkunnelse som är smord av den helige ande, som inte förkunnar det raka, fulla evangeliet, då blir det heller ingen omvändelse. Det blir ingen ånger i hjärtat. Det finns de fåren som ser och förstår idag att något är fel, men man vågar inte stå upp själva. För den stora massan bräker så högt och hotfullt mot dem. Och så flyttas lojaliteten till det sammanhang man finns i istället för att vara hos Jesus. De falska herdarna, de pekar finger mot de som vågar ifrågasätta deras falska evangelium. Och normen har blivit den idag, i kristenheten också, att den som är störst och syns mest, det är den som är rätt. Det är den som äger sanningen. Och så tittar de på de små och så säger de, vad är ni? Ni ska inte tro ni är något, men ni har ju inte det. Ni ser ju att det är ju vi, va? Nu, titta, våra lokaler är fulla. Vi bygger nya kyrkor. Men det är inte det man mäter Guds verk i. Man mäter inte på det viset. Det är Herren själv som lägger till församlingen. Och Jesus själv varnade för de falska profeterna som skulle komma till er klädda som får, men i sitt inre rovlyssna vargar. Vi ser det i de gamla profeterna i Gamla testamentet, hur de varnar för falska herdar som förödde jorden därför att de inte hade kunskap och insikt. De hade inte lärt känna Gud. Men det Paulus pekar på här, det är att han själv aldrig har tvekat att predika Guds fulla, rena evangelium. Guds vilja och plan, han säger det. Inte ett annat evangelium utan synd och dom och helvete, Jesu blod och korset. Att Jesus ska komma tillbaka snart, det var det Paulus förkunnade. Att det kostar allt att följa Jesus. Att varje människa får ta upp sitt eget kors och bära det. Paulus talar om att lida för Jesus. Och att lägga ner sitt eget liv om det så behövs. Idag hör vi ett anpassat evangelium som ska passa in för alla. Det får inte finnas något anstötligt i budskapet så att man exkluderar någon eller något. Och när vi läser i Petrus så säger Petrus att Jesus är hörnstenen. Den som stöter emot den. Det är så det handlar om. Första Petrus 2:6. Se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Jag kan ta nästa också då. För er som tror är den alltså dyrbar, men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten. Och nästa också då. En stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Att lyda ordet. Det är synden som skiljer oss från Gud. Därför behöver vi predika så att människor får ett styng i sina hjärtan och blir överbevisade om att de faktiskt har synd i sina liv och behöver komma till den enda som kan frälsa, Jesus Kristus. I inget annat namn finns det frälsning. Det är sanningen. Och först efter det så kan man komma till ånger och omvändelse. Vi ser idag hur den farliga ekumeniken närmar sig med stormsteg även i Sverige. Påven är ju på väg hit i höst. Påven, den nuvarande påven som förmedlar ett interreligiöst samarbete, förespråkar han, ett interreligiöst samarbete med företrädare från islam, buddhism och judendom bland annat. Och det är många så kallade kristna idag som ser fram emot påvens besök i Sverige till hösten. Men vet du vad? Religion dödar. Det är bara Jesus som ger liv. Det kommer att bli en samling. En del av er har läst det i Washington DC den 16 juli. Det är något Great Awakening som ska vara då. Den 16 juli i Washington, där man räknar med att kunna samla till upp emot 1 miljon människor, och man ska samla dem till Jesus då, va? Och det är ju bra, det låter ju jättebra om man ska samla dem till Jesus. Då kommer det ju företrädare och människor från alla samfund och kyrkotillhörigheter, allt ifrån pingst och karismatiska rörelser och metodister och baptister. Och sen är det då planerat att påven ska tala, hans helighet som de säger, hans helighet påven ska tala till den här samlingen via en videolänk till 1 miljon kristna i USA. Det är inte bra. Det är det vi ser idag. Jag tänker många gånger på synen, David Wilkersons syn. Tänk så träffande det är när han säger att den katolska kyrkan och den protestantiska kyrkan, de ska göra ett. De ska komma tillsammans och förenas. Tänk att vi är så nära nu. Och det är så mycket annat i den boken Synen som faktiskt den senaste tiden. Jag läste den nu igår då. Jag har inte läst den på ett tag. Det är så mycket annat som man ser nu som händer som verkligen han såg. 1973 skrev ner Synen. Det är mycket som händer nu. Är vi vakna? Är vi vakna? Paulus sa att det skulle komma in. Det skulle komma inifrån. Det var det han varnade för. Han såg att det skulle komma in rovlyssna vargar. Men, nu läser vi några uppmuntrande ord. Vi läser första Korinterbrevet här. Kapitel 2. Och 12. Första kor 2:12. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Visst är det underbart? Att vi har fått den ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och så läser vi Johannes 16. Johannes 16 och 13 och 14. Men när han kommer sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Hela sanningen. Till han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt, säger så ska han ta och förkunna för er. Och så läser vi Romarbrevet också. Romarbrevet 8. Romarbrevet 8, 15-16. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi ska veta vad vi har fått. Vi ska veta vilka vi är. Våra liv är förvandlade. Vi är på hemväg. Vi är på väg, vi är frälsta. Vi är på väg in genom porten. Vi ska veta att vi är frälsta. Vi ska inte tvivla på det. Vi har fått anden som vittnar med vår ande. Och de här breven som Paulus nu skrev till församlingarna, de skrevs till de troende. De skrevs inte i första hand till icke-troende, utan de skrevs till oss som tror. Och det finns många varningens ord till de kristna att vara på sin vakt mot Satan i de där breven. Och med tanke på det vi har läst tidigare nu då, när Paulus säger att vi ska vara på vår vakt, så kan vi läsa också i första Petrus brev där. Första Petrus brev 5 och 8. Då säger Petrus där: var nyktra och vaksamma, säger han också. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidande, säger han. Jag säger, vi ska vara nyktra, att vi ska ha kontroll, att vi ska kunna stå emot, göra motstånd mot djävulen. Och det allvarligaste misstaget vi kan göra, det är ju att agera som om det inte fanns någon fara. Att blunda för det och tänka, ja, men det rör inte mig, och det är inte så. Jag är ju frälst. Men så säger ju inte Paulus. Och inte Petrus heller. Vi tittar på första Timoteus också. Första Timoteus, det fjärde kapitlet. Första Timoteus 4:1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar, till onda andars läror. säger Paulus. Att anden säger tydligt. Och vi tror att vi lever i de sista tiderna. Somliga kommer att avfalla från tron. Och det är ju det absolut allvarligaste av alltihop. Här ser vi ju då. Vad är det står? Jo, det finns alltså bedragande andar. Om man avfaller från tron så har man uppenbarligen haft en tro på Jesus. Så har man ju uppenbarligen varit med och varit frälst, som vi säger. Och varit inne i församlingen. För annars kan man ju inte avfalla ifrån tron. Om man redan har en tro. Men det här är ju det som är det kusliga. Och det är därför vi måste vara vaksamma. Att då vi öppnar upp för bedragande andar. Då ser vi här att de har förlorat tron på den rätte Jesus. Så vår enda säkerhet är att alltid vara vaksamma och alltid stå emot alla onda andars läror. Här är kunskapen superviktig. Vad säger Guds ord? Hur ofta har det undervisats om detta i församlingarna? Man har till och med lärt, och jag har hört det själv, att en kristen kan inte bli bedragen därför att man har den helige ande. Det har vi ju hört. Men uppenbarligen är det ju inte så när vi läser ordet. Vi måste vara vaksamma. Annars skulle inte Paulus och Petrus och de andra ha varnat oss för detta. Och att vara vaksam. Det är ju kärlek ifrån Herren till oss. Att varna oss för detta. Och så tittar vi på andra Korinthierbrevet också. Det är lika bra vi tar många bibelställen. Så vet vi vad det står. Andra Korinthierbrevet 11. Och tredje versen. Så säger Paulus till korinterna. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva. Så ska också era sinnen fördärvas. Och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Alltså här är det frälsta människor som har levt uppriktig tro och renhet i Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat. Eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot. Då fördrar ni det bara allt för väl, säger han. Här ser vi ju. Att det är bedragaren som predikar en annan Jesus. Och den som accepterar ett annat budskap och sitter under den undervisningen tar emot en annan ande. Tar emot ett främmande evangelium än vad de tidigare tagit emot. De har tagit emot det rena, sanna evangeliet. För de hade genom Paulus förkunnelse tagit emot en helig ande, det kan vi läsa om tidigare. Och nu refererar Paulus till en ohelig ande, en bedragande ande. En pånyttfödd kristen som har tagit emot den heliga ande kan bli frestad att ta emot en falsk ande som är en demon. Genom att acceptera ett budskap som presenterar en annan Jesus. Och när man har gjort det så tar man emot en annan ande och börjar tro på ett annat evangelium. Och det är ju det vi ser händer idag. När vi säger att folk är blinda, de ser ju inte vad som sker. Så får vi bara be till Gud att vi alla ska bli bevarade och aldrig förhäva oss över något. Men det är ju så tydligt här när vi läser Guds ord att detta kan ske. Annars skulle inte Petrus och Paulus ha varnat för det. Så som jag sa förut, när man blir född på nytt så är det ju jätteviktigt att man växer upp från spädbarnslivet. Att det får bli ett pågående verk av den helige ande i oss med undervisning och lydnad till Jesus och till hans ord. Då har vi fått löften om Herrens ledning och beskydd i allt. Vi sjöng förut om att vandra i ljuset. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Står det i 1 Johannes 1:7. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Och vi kan läsa det gång på gång i Bibeln. Vi ser hur Gud hatar och nit älskar. Han hatar allting som ställs vid sidan om honom. Allt som står före honom eller står i vägen, framför eller vid sidan av. Han vill ha våra hela hjärtan. Han vill ha vår lojalitet. Vår lojalitet ska inte vara till en sammanslutning, till en församling eller en grupp. I första hand, utan vår lojalitet måste stå till Gud. Helhjärta tillbedjan som enbart tillhör honom. För vad är det som finns i bakgrunden? Jo, vi har ärkefienden där. Alltid. Och om vi vill närma oss Gud så måste vi bryta all kontakt med Satan. Vi måste bryta all kontakt med det som binder oss till honom, till denna världen. Så varje gång han knackar på dörren, Satan, då kan vi säga: Jesus, du får gå och öppna. Jag öppnar inte, det får du göra. Och jag tänker på vad Gud har gett oss, så mycket vi har fått. Om våra liv är i överensstämmelse med Guds ord, då har vi allt. Det har vi. Vi har allt. Därför så måste vi mätta oss med ordet. Leva i ordet och bönen. Efesierbrevet 6 talar om att ikläda sig hela Guds vapenrustning. Och det står att människan ska leva av varje ord som utgår från Guds mun. Vi ska tänka ordet, tala ordet, agera ordet. Och när fienden kommer så kan vi säga: det står skrivet. För det är kraft i Guds ord. Ska vi ta och räkna upp vapenrustning en gång? Jag vet att ni har hört det, men det är så gott att göra det och påminna varandra om att vi har fått en vapenrustning som inte är din och min rustning, utan det är Guds rustning. Det är hans rustning som han har gett oss. Och det här gjorde jag under flera års tid när jag var nyfrälst. Den helige ande lärde mig att göra det, och jag behövde göra det. Så jag stod hemma i rummet varje dag och iklädde mig, billigt talat, Guds vapenrustning. Och jag gjorde det för att jag skulle vara säker på att jag hade den. Sanningens bälte. Vad innebär det? Om vi ska kunna spänna sanningens bälte om oss, måste vi älska sanningen. Och Jesus är sanningen. Vi måste lägga undan allt av lögn. Allt som bedrar. Och när soldaten skulle gå ut i strid så fäste han upp sina kläder med bältet för att inte kläderna skulle vara i vägen. Och därför så är det så bra med sanningens bälte. För då har vi ingenting som är i vägen när vi vet att vi har bältet på oss. Rättfärdighetens pansar. Ja, det är i hjärtat som Jesus bor, i våra hjärtan. Och han lever sitt liv genom oss. Han bor i oss. Han är vår rättfärdighet. Och hans pansar bevarar våra hjärtan. Beredvillighetens skor. Det är de skorna som gör oss rörliga. Tillgängliga för Gud. Var och när som helst att dela evangeliet. Om vi har dem på oss, då är vi förberedda att gå i de goda gärningar som vi läst om förut, som Gud har berett. Trons sköld. Den skölden som man hänsyftar till här, den täckte hela kroppen. Och den måste man lära sig att använda. Den måste man öva sig att använda, för det är en stor sköld. Och den är lite tung att hålla i. Men den beskyddar ande, själ och kropp. Den här stora skölden. Och det främsta av allt, den släcker Satans brinnande pilar. Det står faktiskt att den släcker alla Satans brinnande pilar. Alla. Vilken sköld. Frälsningens hjälm bevarar ditt sinne. Så du har frid i ditt sinne. Du har ro i ditt sinne. Tankar, känslor, vilja, förstånd vilar fast på Guds ord, tryggt och säkert. Andens svärd, det är Guds talade ord. Det är liv för dig och mig när vi talar ordet. Det är liv i oss när vi talar ordet. Det står skrivet. Och det ges till oss av den helige ande. Om du fyller dig med ordet. Och inte låter Bibeln stå i bokhyllan hela tiden. För där gör den ingen nytta. Då kan man inte citera ordet när den står i bokhyllan. Jag kommer ihåg när jag blev frälst. Den morgonen när Gud väckte mig och talade till mig. Idag är det din dag. Idag ska du gå och bli frälst. Idag ska du ge ditt liv till mig. Jag var helt överbevisad av den helige ande. Det märkliga var bara att det var ingen som hade predikat för mig då. Jag har talat lite om det på bönen. Det var ingen som hade predikat då. Men den helige ande överbevisade mig. Tror jag genom att många bad. Jag tror att mina föräldrar bad och det var många som bad för mig. Och den morgonen så blev jag överbevisad om att jag hade synd i mitt liv och måste söka Gud. Och så blev jag född på nytt. Och det märkligaste av allt då när jag kom hem, det var på natten. Det var märkligt. Att då kunde den heliga ande ta ordet som fanns i mig och börja citera det för mig. Det står skrivet. Därför att jag som liten flicka växte upp då i kristen familj och suttit och lyssnat på pappas predikningar och fått ordet och hört ordet. Och så tog den heliga ande 1917 års översättning och citerade för mig. Hela nätterna låg jag och lyssnade. Alltså det är ju förunderligt hur Gud kan göra. Det ena ordet efter det andra, bibelvers efter bibelvers. Bara låg jag och lyssnade på natten. Det kommer inte jag ihåg. Inte kunde jag göra det själv. Det är klart att det var den helige ande som gjorde det. Därför är det så viktigt att vi fyller oss med ordet. Och så säger Paulus, gör detta under ständig bön och åkallan. Och vet du vad? Det vapnet som når längst ut av alla, det är bönen. För de vapnen som finns, de skyddar dig och mig här och nu. I ditt sinne, din kropp och din själ. Men när du använder bönen, då går den ända upp till tronrummet, till fadern. Och därifrån går bönesvaren ut till andra sidan jordklotet. När du ber för någon där. Visst är det fantastiskt? Det är bönen som är verksam. Det är genom Guds kraft. Det finns mycket idag som vill hindra Gud från att verka i vårt land. Och vi brukar ofta tala om det, vi säger det. Vad är det som gör? Varför ser vi inte Guds under? Varför är det så stopp och kört och det är så tungt i vårt land? Jag vet inte. Det kanske är som Fagerå berättar i Borensberg. Han såg en syn. Här de bad. Han var i församlingen. Och för en gångs skull så var hans hustru Edith hemma. Och hon satt framför tvn. Och då berättar han, jag ska be att han berättar den gång när han kommer hit. Men då fick han se en syn att han for liksom över fälten. Han fick se liksom landskapet under sig, att han förflyttades hastigt. Det gick snabbt, han förflyttades till Vadstena. Så kom han dit och så kom han till klosterkyrkan. Det var. Och han fick se den dåvarande påven som kysste relikerna. Och då såg han som ett gulgrönt skimmer som låg som ett täckelse över hela Östergötland. För de hade bett om väckelse, de hade bett att Gud skulle sända väckelse. Och då hör han Gud säga, jag kan inte sända väckelse på grund av det som sker. Och det märkliga var att i samma stund som han såg den synen så satt hans hustru hemma, Edith, och såg på tvn, då var det ettårsdagen efter att påven hade varit då. Och då visade de på tv de här reliksgrinen och det då. Ja, det var väl Heliga Birgitta tror jag. Och nu har vi ett nytt helgon i Sverige. Kan tänka, Elisabet Hesselblad eller vad hon hette. Nu har vi ett nytt helgon. Och hur kommer det sig att hon helgon förklarades? Jo, därför att hon har gjort mirakler under. Man har bett till henne och någon cancersjuk pojke blir frisk. Ja, men snälla, varför kan inte människor se att det är så obibliskt som det kan vara? Det står ju inte så i Guds ord. Det är ju så obibliskt. Det är ju långt utanför Bibeln. Men hallå, när ska vi vakna? När ska Guds folk vakna? De som väntar på att påven ska komma hit nu. Och nu har vi fått ett helgon till som vi ska vörda i Sverige. Men det är ju så tokigt. Det är ju så långt utanför ordet. Och då tänker jag, men ja, hur ser Gud på det? Han som hatar andra gudar. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Hur ser han på det? Det här täckelset tänkte jag på när Fagerå berättade det här. Då tänker jag på, jag läste i en bok av en förkunnare som heter Derek Prince. När han blev frälst, han var född 1915, växte upp i Indien. Hans far var yrkesmilitär. När han blev frälst så såg han, jag får gärna stänga, lite rar. Han kom inte igenom till sin frälsning. Han gjorde inte det, han försökte verkligen. Han kände liksom syndanöd, men han kände sig inte fri, han kände sig bunden. Det kunde liksom, han kunde inte känna någon glädje, och han kunde inte känna, han var låst på något sätt. Tills Gud uppenbarade för honom en dag att det var på grund av att han hade praktiserat yoga i Indien under sin uppväxttid. Så då fanns det ett täckelse, ett mörkt moln över honom, fick han se en syn. Tills Gud befriade honom. Och då kände jag bara så här. Men gode Gud. Vi har ju yoga överallt i det här landet. Det finns ju överallt. I varenda by, i varenda samhälle, och varenda stad. Så finns ju yoga. Och då kanske det inte är så konstigt att det inte bryter igenom. Utan att vi känner liksom, vad är det som står emot? Varför kan inte Gud komma med väckelse i vårt land? För Gud behöver komma och frälsa de själar han har kallat i Sverige också. Han har utvalt och kallat människor här som du och jag är kallade att vinna för honom. Men det är som stängt. Det är som stängt. Det enda det är öppet för, det är för andra religioner. Då tänker jag, är det det som hindrar? Jag ber att Gud ska öppna våra hjärtan och våra ögon att vi kan se. Så att vi vet hur vi ska be. Och en sång som har kommit till med den senaste tiden, den är Gud välsigna Sverige. Gud välsigna Sverige och alla människor i vårt land. För det går ut för mig med svenska folket om inte Herren får komma nu. Nu behöver vi få se Herren komma i Sverige. Men låt oss vara vakna, vi som är troende. Låt oss hålla oss till Guds ord. Låt oss växa upp och bli andligt mogna kristna. Så att vi kan vara iklädda Guds rustning och stå upp på fältet. Och försvara åtminstone vårt land. Det är här vi lever och bor. Ja. Amen.